lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till andra kapitlet i tredje Mosebok. Det handlar om spisoffer eller matoffer. Alla offer talar på olika sätt om Kristi person och verk. I förra programmet talade vi om brännoffret som illustrerade Kristus under skuldbördan och i döden. Samtidigt skulle brännoffret påminna människan om att det är hennes plikt att ge sig själv helt till Gud. Spisoffret talar om människan Jesus i hans fullkomlighet, lydnad och kärlek. Och när vi nu strax ska läsa texten ska du se att det är som ett recept för bröd. Det är verkligen ett matoffer. Här utgjuts inget blod, men det frambars ofta tillsammans med ett offer där blod blev utgjutet. Matoffret kunde bäras fram gräddat eller ogräddat. Aaron och hans söner erhöll en del eller en portion av spisoffret för sig själva. Och det skulle ätas av alla män i Aarons familj. Här möter vi en bild av Kristus i mänsklig gestalt, i all hans fullkomlighet. Här belyses inte hans gudomlighet. Han var fullkomligt mänsklig och han var den fullkomliga människan. Guds tanke med människan blev uppfylld i Jesus. Men om du ser på människan i vår värld idag så ser du den största tragedin i Guds universum. Eller har du inte sett det? Skriften är väldigt klar på den punkten och säger rakt ut i Romarbrevet 3:12: alla har det kommit på avvägar. Allesammans är det odugliga. Det finns ingen som gör det goda, icke en enda. Och i Romarbrevet 3:23: alla har ju syndat och ingen har kvar den härlighet vi har fått från Gud. Gud kan inte frälsa oss på den grunden att vi ska hålla hans bud. Av den enkla orsak att Gud både ser och känner vår totala ofullkomlighet. Gud är helig och han kräver fullkomlig rättfärdighet och fullkomlig kärlek utan någon brist. Ta det tid någon gång att samtala och meditera över vilka grupper i samhället som skulle bli arbetslösa om alla människor var rättfärdiga och alltid bara tänkte mer på andra än på sig själv. Poliser behövdes inte längre, inte militären, inte de som tillverkar vapen, och ingen behövde sitta vid kassan i varuhuset, för alla skulle betala i förhållande till vad de handlat. Tullpersonalen skulle inte heller längre behövas. Fängelser skulle bli överflödiga. Alla som arbetade i kommunala eller statliga kontrollorgan. De som tar sig av våldsoffer och drogmissbrukare kunde söka nya jobb. Ja, om man tar sig tid och låter tankarna slå nya ringar på vattnet, så blir det till sist inte så många jobb kvar. Det är skrämmande att tänka på att vårt samhälle behöver ständigt fler och fler som kontrollerar varann. Och om vi ska karakterisera vårt moderna samhälle idag och människans vardag, så kan man bara läsa Matteus evangelium kapitel 5 till och med 7, alltså Jesu bergspredikan, och sno det man läser på huvudet. Då har du vår civilisation i ett nötskal. Förödelse och elände följer i deras spår och fridens väg känner det inte, säger Romarbrevet 3 vidare. Och Guds fruktan är fjärran ifrån dem. Fridens väg känner det inte. Det bekräftas varje gång dagstidningen kommer ut. Varför är det på det sättet? Därför att krig och våld finns i varje människas hjärta. Till och med fredsdemonstrationerna slutar för det mesta i tumult och slagsmål. Och alla skyller på alla. Det är världens säkraste exportvara det, skuldfrågan. Det sista människan vill erkänna är att hon är en syndare. Människan talar mycket om fred, men Gud säger att människan känner inte fridens väg. Se det runt i världen och tänk över vad som verkar mest tillförlitligt, Gud eller människan. Fred, fred, säger människan och lanserar ännu ett häpnadsväckande och förödande vapen. Ja, snabba är deras fötter när det gäller ett blodsdåd. Gud önskar forma människan, skapa människor som är upptagna av att ge. Medan vårt moderna samhälle uppfostrar oss till att tro att rättfärdighet kommer när vi lärt oss kräva. Och alla försöker ta till sig allt vad man kan. Och politikerna försöker tillfredsställa folks begär. Och den extrema vänstern har samma metod som den extrema högern. Det är bara olika grupper man ska ta det ifrån. Men Gud har en annan tanke, en annan mening med människan. Och om du vill veta vad som är Guds tanke med människan, så ska du se på Jesus. Här är människan som i allt behagade Gud. Kristi fullkomliga kärlek och barmhärtighet var verkligen en underbar doft av rättfärdighet och liv. Hans ankomst till vår jord var en gudomlig gåva. Och detta är så fantastiskt uttryckt i Johannes evangeliets första kapitel, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så kommer det i vers 14. Och ordet vart kött och tog sin boning bland oss. Sannerligen, hans ankomst var en gudomlig livets gåva. Hans tid på jorden var en välsignelse, liksom hans himmelsfärd. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Och hoppets och uppståndelsens ljus är tänt. Hans älskvärda väsen har gett mänskligheten ett nytt hopp och nya ideal. Han som inte tog men utgav sig själv. Det är två saker vi speciellt ska lägga märke till när det gäller spisoffret. Det är de ingredienser som ska vara med och det är de ingredienser som inte ska vara med. Vi läser i tredje Mosebok kapitel 2 och vers 1. Och när någon vill bära fram ett spisoffer åt Herren skall hans offer vara av fint mjöl och han skall hälla olja på det och lägga rökelse på det. Finmalet mjöl var faktiskt ganska ovanligt på denna tid. De moderna mjölkvarnarna existerade inte den gången. Ursprungligen malde man genom att gnida en sten mot en annan, större flat sten. och senare fick man handkvarnar av sten. En handkvarn, den bestod av två runda flata stenar som låg ovanpå varandra. Den undre stenen var något större och hårdare än den övre. Och de båda stenarna var förenade genom en axel i centrum. I den övre stenens ytterkant var det ett hål med en käpp eller en pinne som var det handtag med vilket man drog den övre stenen runt. En sån kvarn fanns i stort sett i varje hem. Det mest vanliga var en typ av handkvarn som krävde två personers insats. Mjölet blev ofta grovt, speciellt om den som malde hade bråttom. Men att spisoffret skulle vara av fint mjöl betydde inte nödvändigtvis att det skulle vara finmalet, men att det skulle vara av bästa kvalitet. Och det pekar på Kristi person, han som var det som egentligen skulle vara en normal person, en normal människa. Ja, Jesus är väl den enda verkligt normala människan som vandrat på vår jord efter syndafallet. Synden har gjort människohjärtat fullt av svulster som egoism, begär, lögn, ärosjuka och hyckleri, bitterhet. Och vårt egoistiska sökande efter lycka har gjort oss mera otillfredsställda än någonsin. Synden har verkligen skapat obalans i vår natur. Se bara på de personligheter Bibeln presenterar för oss. Till exempel Simson, som var utrustad med övernaturliga kroppskrafter, men som uppenbart var mycket vek, både när det gällde viljeliv och visdom. Paulus var en mental kraftkar, men var full av kroppslig svaghet. Simon Petrus, han var så styrd av ögonblickets känslor att han ena stunden dyrt och heligt lovar att aldrig svika Jesus, om det så skulle kosta honom livet. Och strax efteråt förnekar han Jesus och svär på att han inte känner honom. Och det avslöjar svaghet på viljelivets område. Konung Saul var självrådig, envis och hårdnackad och kunde inte böja sina knän i lydnad för Gud. Som kontrast till allt detta var Jesus en balanserad person med en sund portion på varje område av personlighetens olika sidor. Han kunde driva ut penningväxlarna från templet och han kunde ta de små barnen i sin famn. När han var 12 år gammal så förundrade de religiösa ledarna sig över hans visdom och sa: "Varifrån har han fått sina kunskaper, han som aldrig har studerat?" Som det står i Johannes 7. Jesus kunde gråta vid Lazarus grav och gråta över Jerusalem som inte ville omvända sig. Och på samma gång kunde han med sitt ord uppväcka Lazarus från de döda. Och han uttalade en fruktansvärd dom över Jerusalem, och den blev också senare bokstavligen uppfylld. Han vacklade inte hit och dit, och han lät sig inte styras av sina känslor. Han var aldrig egensinnig. Likaväl var det ingen som kunde hindra honom från att gå upp till Jerusalem för att dö. Alltid kunde han säga: "Inte som jag vill, men som du vill." "Och han skall hälla olja på det", står det i texten. Olivoljan talar om den helige ande. Du lägger märke till att här är det olja på det, och i vers 4 och 5 är det begjutna med olja och smorda med olja. Den helige andes närvaro i Jesu liv är helt uppenbar. Han var född av den helige ande, smord med olja. Som ängeln sa till Maria i Lukas 1, helig ande ska komma över dig, och kraft från den högste ska överskugga dig, därför ska barnet som föds vara heligt och kallas Guds son. Tredje Mosebok 2 talar om olja på offret. I Matteus 3 står det, anden sänkte sig ner och kom över honom. Tredje Mosebok talar om begjuten med olja. Och Markus 1 säger, driven av den helige andes ledning. Om den fullkomliga människan, Jesus Kristus, behövde den helige ande, så behöver sannerligen både du och jag honom i en ännu större grad. För vi kan ingenting göra av oss själva, det vill säga ingenting som är rätt inför Gud. Och lägga rökelse på det, står det. Rökelsen bestod av tre sorters kryddor, stakte, sjönagel och galban, och dessutom rökelsehärts. I Bibelns symbolspråk används rökelsen som en bild på bönen. Det talar om att offret måste offras i både tro och bön som är skapad av den helige ande. Och evangelierna vittnar klart om vilken plats bönen hade i Jesu liv och vardag. Vi fortsätter i tredje Mosebok, kapitel 2, verserna 2 och 3. Och han ska bära fram det till Arons söner, prästerna. Och prästen ska ta en handfull av det, nämligen av mjölet och oljan, dessutom all rökelsen. Och ska på altaret förbränna detta som utgör själva altaroffret, ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Och det som är över av spisoffret skall tillhöra Aaron och hans söner. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt. Som brännoffret var en bild på Kristi död, så är spisoffret eller matoffret en bild på Kristi liv. Därför talas det aldrig om blodsutgjutelse i samband med matoffret. Kunde du och jag med levande tro gripa denna sanning, att han som sitter på Guds faders högra sida i himmelen, han är också sann människa, vars medkänsla är fullkomlig, vars kärlek är ofattbar och vars makt är obegränsad och vars visdom är oändlig, vars rikdom är outransaklig och att hans öra är öppet för det svagaste rop. Ja, om det alltid stod levande för oss, så skulle vi vara mycket gladare, lyckligare och mycket mer fria i förhållande till allt det materiella runt omkring oss. Vi kan aldrig bli för nidkära när det gäller sanningen om Jesu Kristi person, sann Gud och sann människa. Samtidigt ser vi att matoffret skulle påminna den sanna israelit om alla Guds välgärningar mot honom. För det han bär fram på altaret är ju just en frukt av Guds välsignelse över hans dagliga arbete. Och det behöver Guds folk ständigt påminnas om. Tredje Mosebok, kapitel 2, verserna 4-10. Men när du vill bära fram ett spisoffer av det som bakas i ugn, skall det vara av fint mjöl. osyrade kakor begjutna med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. Och om ditt offer är ett spisoffer som tillbereds på plåt, så skall det vara av fint mjöl, begjutet med olja, osyrat. Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett spisoffer. Och om ditt offer är ett spisoffer som tillreds i panna, så skall det tillredas med fint mjöl av olja. Det spisoffer som är tillrett på någon av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen, och han ska ta det fram till altaret. Och prästen ska av spisoffret ta den del som utgör själva altaroffret och förbränna den på altaret. Ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för Herren. Och det som är över av spisoffret ska tillhöra Aaron och hans söner. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt. Här vill jag mycket starkt poängtera att elden i den här sammanhanget inte under några omständigheter symboliserar helvetet. Men det är Guds renande kraft som frambringar den underbara doften av Kristi liv helt in till den bittra döden på korset. Ju mera Jesus blev hånad, sårad och plågad, och ju mera orättvist han blev behandlad, desto mer förundras vi över den varma, omsorgsfulla kärleken som ber för sina fiender. Jag vet inte vad du har för erfarenheter i ditt liv, men min erfarenhet är att det inte alltid är så väldoftande det som kom fram i mitt liv, när prövningar och svårigheter såg ut att krossa mitt liv och alla mina planer. Och jag har hört trossyskon säga fruktansvärda saker när de var hårt pressade, när hettan brände i livets smältugn. Men ju mera pressad och orättvist behandlad Jesus blev, desto underbarare var doften av hans liv. Och så kommer vi till vers 11. Inget spisoffer som ni vill bära fram åt Herren ska vara syrat, ty varken av surdeg eller av honung ska ni förbränna något som eldsoffer åt Herren. Det som inte ska ingå i detta offer är lika viktigt att lägga märke till som de ingredienser som skall ingå. Två som inte ska ingå och som nämns vid namn här är surdeg och honung. Surdeg nämns om och om igen i skriften, och det representerar alltid ondskans princip, mörkrets makt och kraft. Jesus varnade sina lärjungar för fariseernas surdeg. Han talade om doktrinerna i fariseernas undervisning och lära. Det är surdeg. Falsk lära är surdeg. Och surdeg skulle inte ingå i spisoffret. Och det talar om att det finns inget svek, ingen falskhet hos Kristus. Honung var också uteslutet. Det representerar naturligt sötande smaksättning, som nog strax ger en behaglig smak, men som till sist börjar att jäsa, precis som surdegen jäser. Det fanns ingen falskhet hos Kristus. Han sötade inte med honung, och inte heller fanns det någon surdeg i hans undervisning som skulle göra talet mer acceptabelt för den kötsliga människan. Eller som det stod i vers 11, inget spisoffer som ni vill bära fram åt Herren ska vara syrat. Ty varken av surdeg eller av honung ska ni förbränna något som eldsoffer åt Herren. Gud hade klart sagt ifrån vad som skulle vara med i spisoffret som skulle bäras fram för Herren, och lika klart vad som absolut inte skulle vara med. Det är saker vi borde tänka över idag när det gäller både vår personliga och även församlingens gudstjänst och tillbedjan. Men hur ofta kommer vi inte till korta här och bedrövar Guds helige ande? Vi frestas att söta våra gudstjänster och vår förkunnelse med honung, så att det ska tilltala den naturliga människan. Vår tid har inte smak för osyrat bröd. Vårt bröd, det vill säga vår förkunnelse, har ju så liten appell. Och så frestas vi att gripa till sådant som vi tror ska vara människorna till behag, och glömmer att vårt tal skulle vara kryddat med salt. Och medan det blir en allt större brist på både salt och olja i vårt spisoffer, så har vi utvecklat en stor tolerans när det gäller att acceptera surdeg och honung på altaret. Vers 13. Och alla dina spisoffer ska du beströ med salt. Du må inte låta din Guds förbunds salt fattas på ditt spisoffer. Till alla dina offer skall du offra salt. Salt är den sista ingrediensen i spisoffret. Salt har en bevarande effekt och är det motsatta av surdeg. Surdeg förorsakar förruttnelse, medan saltet hindrar förruttnelsen. Saltet symboliserade trofastheten mellan den offrande och Gud. Ja, saltet var tecknet på trofasthet. Och trofast är också ett av Jesu namn. I Uppenbarelseboken 19:11 läser vi: Så fick jag se hur himmelen stod öppen, och ut ur den kom en vit häst. Han som red på den hette trofast och sannfärdig. Han är den trofaste, den sannfärdige. Han är Herren Jesus. Han offrade sig själv åt Gud. Vi kan ge oss själva åt Gud på grund av Guds barmhärtighet. Vi borde befinnas vara trofasta och lära av spisoffret. Olja och salt är viktigt, det säger Gud. Och Gud säger också: ty varken av surdeg eller av honung ska ni förbränna något som eldsoffer åt Herren. I Romarbrevet 12, vers 1 och 2 står det: Jag förmanar er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära edra kroppar som ett offer, levande, heligt, sådant som Gud vill ha det, er andliga tempeltjänst. Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i, utan låt er förvandlas genom en inre förnyelse, så att ni rätt kan bedöma vad som är Guds vilja, vad som är gott, vad som gläder honom, vad som är fullkomligt. Och med det säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.